Sveriges Radio.
Verkligheten.
Hon har inte många månader kvar att leva. Man kan liksom inte vara så tunn och fortsätta leva.
Emily står i ett hus i skogen, öga mot öga med kvinnan som fött och uppfostrat henne. Men hon känner inte igen sin mamma, som förtärts av ett liv i missbruk.
Och jag bara gör det som man liksom kanske känner ibland att man vill göra i jobbiga situationer. Jag bara skriker så högt jag bara kan.
Nu börjar resan för att få tillbaka sin förälder. Det handlar om amfetamin, minnen från barndomen och att bygga upp sig själv på nytt.
Det kändes som att vi var någon konstig familj på väg till någon camping. Den märkligaste semestern någonsin.
Du lyssnar på Verkligheten i P3 med mig, Jonathan Lockstal.
Den här dagen är en dag i början av maj och det är ganska speciell stämning för studenten i år blev så himla annorlunda.
Den här historien börjar på en studentmottagning i en by utanför Varberg. Ösregnet har just lagt sig. På borden ligger caterad kallskuren mat, ölburkar och vin. Emily Olsson är en av de som åkt hit och det är hennes pappas frus dotter som sprungit ut.
Det känns lite konstigt för jag hade aldrig träffat hennes släkt förut. Men det var en härlig stämning och hon var väldigt, väldigt glad. Och jag hade åkt ganska långt för att vara där så det kändes väldigt fint att få vara med på den dagen.
Eftersom Emily blir lite av en outsider så står hon mest och pratar med sin lillebror. De har växt upp tillsammans men lever nu på olika håll. Och Emily bor i Stockholm med sin sambo.
Jag skulle säga att jag lever ett ganska stillsamt och vanligt liv utan några speciella större händelser eller något drama. Eller, ja, det är ganska stillsamt och lugnt.
Men alldeles snart kommer någonting från barndomen flyta upp till ytan. På kvällen sitter Emily, hennes bror och pappa och pratar. Samtalsämnet glider in på gamla saker från uppväxten. Det finns foton och prylar hos mamma som de aldrig tog med sig när de flyttade ut.
Vi har blivit av med ganska mycket saker under årens gång från vår barndom och sådär. Så det kändes så extremt viktigt att få rädda de här fotona om det ens fanns några kvar.
Särskilt de där bilderna är viktiga.
Eftersom jag inte har så mycket minnen från att mina föräldrar har levt tillsammans. Och det kändes himla viktigt för mig att få se att de faktiskt hade levt tillsammans och att det fanns fina och härliga minnen som jag kanske inte kom ihåg men som jag kunde i alla fall få titta på.
Och då, när de sitter och pratar, kommer pappa med ett förslag. Att Emily och lillebror ska åka iväg till mamma.
Det var som att jag och min bror inte hade en tanke på att vi bara kunde åka dit. Men plötsligt så kommer pappa med det förslaget. Eller han säger det att den här chansen kanske inte kommer än på länge eftersom jag bor långt borta. Och det är sällan som vi har tillgång till bil. Så han föreslog helt enkelt att vi bara skulle åka dit och ta våra saker. Bara tittar vi på varandra och så tar vi hand och så säger vi liksom att ja, men vi gör det, vi kör. Varför inte? Det är klart vi ska göra det.
Absolut. Hämta de sista grejerna hos mamma. Det är det Emily och hennes lillebror ska göra. Morgonen därpå sätter de sig i bilen. Lillebror som nyss tagit körkort sitter vid ratten. Regnet öser och de pratar inte så mycket. Men ju närmare de kommer målet, desto mer lägger sig ett mörker över Emily.
Desto närmare vi kommer där hon bor, desto mer nervös blir jag. Börjar må ganska dåligt. Inte liksom för att jag mådde dåligt över att vara på väg dit, men jag bara kände mig så himla nervös över att vi skulle ses eftersom vi inte hade träffats på nästan 4 år.
4 år. Ja, Emily har inte träffat mamma på så länge. Och det finns goda skäl till det. Mamma vet inte att de ska komma och hon har sagt att de inte får.
Hon hade ju ingen aning om att vi var på väg och trodde nog att hon skulle kunna övertala oss om att vi inte skulle komma för det hon gjort förut.
Lillebror parkerar ute i skogen där mamma bor. De sitter kvar en lång stund i bilen. Skogen omsluter dem och mammas hus är det enda som syns. Nu går det upp för Emily. Resan handlar inte om att hämta saker. Emily ska stå öga mot öga med människan som hon har försökt glömma.
När vi sitter där så förstår jag verkligen att det finns en liten stund nu innan jag har sett henne och faktiskt får se hur hon mår. Men snart kommer jag liksom inte kunna spola tillbaka till det, utan snart kommer jag få se definitivt. Jag kommer få se henne och jag vet nog inte riktigt hur jag ska reagera. Det gick inte överhuvudtaget att föreställa sig vad det var vi skulle få se.
Emily och lillebror går den branta stigen upp mot huset. De ser att tomten är full av bråte.
Så förstår jag att här är det någonting som står riktigt... här, det står inte rätt till. För det är grejer precis överallt. Det står skinnsoffor på gräsmattan. Det är trasiga pappkassar fyllda med CD-skivor. Trasigt porslin, gamla speglar. Det ser ut som att någon bara har ställt hela sitt bohag på tomten och dratt därifrån. Då förstår man att om det ser ut så här på utsidan, då kommer det nog kanske se ännu värre ut på insidan.
De knackar på dörren. Ingen öppnar. Så glider dörren upp. Först ser de ingen där i hallen. Men efter en stund går någon fram. Emily förstår att hon hade rätt. Det finns ett före och ett efter det här.
Jag har nog aldrig blivit så rädd i hela mitt liv, tror jag. För att jag reagerade egentligen inte med chock direkt. Jag blev instinktivt rädd för henne.
Emilys mamma, som Emily minns som en vacker kvinna, står rakt framför henne. Men det är som en annan mamma än den som Emily känner.
Hon sa någonting och då såg jag det att dels att hennes tal var förändrat. Och så log hon. Och då förstod jag att hon inte hade några tänder kvar.
Mamma är förvirrad och visar inga tecken på känslor. De frågorna hon åt senast. Hon har inte ätit och sovit på dagar. Elektriciteten är avstängd och det finns inget vatten i huset.
Hon har inte många månader kvar att leva. För att man kan liksom inte vara så tunn som hon var och fortsätta leva.
En mamma som Emily inte kommer ihåg håller på att dö ute i skogen i ett liv fullt av amfetamin. Nu är sista chansen att rädda henne. Mamma har alltid varit annorlunda än andra mammor. I början av Emilys liv bor hela familjen i Kungsbacka, några mil från Göteborg.
Vi spenderade mycket tid med att åka bil. Jag tyckte om att åka bil när jag var liten på kvällarna för att jag skulle kunna somna. Och min mamma har alltid älskat bilar. och köra bil och allt vad det innebär. Så jag har nog mest bilder av att vi sitter och pratar och att jag känner att min mamma är verkligen min bästa vän och hon är så cool. Och hon är liksom inte som andra föräldrar. Hon kanske alltid har varit aningen gränslös. Det är inte så noga med att när man äter godis i veckorna och det är inte så viktigt att liksom ta hand om disken direkt. Eller. Det fanns en otrolig kärlek från henne och det har alltid funnits en känsla av att vi kan vara ärliga mot mamma. Jag kommer ihåg att hon tidigt sa att det spelar ingen roll liksom, om ni har snott en bil eller om ni har gjort någonting. Ni kan alltid säga det till mig för då kan jag hjälpa er.
Men så småningom ska det visa sig att det är mamma som behöver hjälp. Och hennes intresse för bilar handlar inte bara om att köra barn i baksätet. Hon kör också när hon inte borde.
Mitt absolut första riktigt starka minne av att någonting är riktigt fel och att det kanske är allvarligt är när min mamma förlorar sitt körkort och min pappa säger till oss barn att hon kommer att hamna i fängelse.
Emily sitter på trappan utanför radhuset och gråter när pappa har berättat.
Då förstod jag att men det här gör ju inte andra föräldrar. För att hon hade ju då kört rattfull. Och det var ju någonting som såklart skvallrade om att det fanns ett missbruk.
Mamma klarar sig undan fängelset, men föräldrarna går skilda vägar. Och det är nu Emily upplever att det går ut för mamma. Hon har det svårt med ekonomin och flyttar runt mellan olika boenden. De dagar Emily och hennes bror bor hos henne kommer de inte iväg till skolan som de ska. Emily fattar inte att mamma dricker, men hon märker när livet inte går ihop.
Jag har inte ett enda minne av att min mamma drack under tiden som mina föräldrar levde tillsammans. Men däremot så minns jag en gång som jag nu i efterhand har förstått att mamma drack. Och det var när jag gick i tredje klass och vi skulle anordna en Halloweenfest hemma hos oss för min klass. Och det var väldigt, väldigt viktigt för mig för jag var kände mig väldigt utstött. Och vi var ganska nyinflyttade. Och bara en halvtimme innan mina klasskompisar ska komma så ligger mamma fortfarande och sover. Och jag blev helt förtvivlad över hur vi skulle få ihop det. Min pappa var inte hemma och jag kan faktiskt inte minnas hur det löste sig. Men det löste sig på något sätt. Men då hette det bara att mamma var trött för att mamma hade jobbat natt eller så. Och så här i efterhand så har jag förstått att hon drack ju på nätterna och min pappa skyddade ju oss från det. Det var ju han som då kanske tog hand om oss på morgnarna och sådär. Och det var inga konstigheter eftersom mamma faktiskt jobbade natt ibland. Så det var, han höll verkligen det från oss. Men sen så var det en jul nu när jag tänker efter. Och mamma var inte där när vi förberedde inför julen, när vi handlade och så. Hon hade varit borta i nästan 2 veckor. Och då hette det väl också att mamma var på semester eller så. Men efterhand fick vi veta att hon hade varit på psyket under de här veckorna.
Mammas alkohol och stegrande mentala problem kommer prägla Emilys uppväxt. Som tonåring greppar hon att kvinnan som är hennes mor inte tar hand om sig. Och mamma åker ut och in på behandlingshem. Men det hjälper inte.
Desto äldre jag blev, desto svårare blev det för mig att vara hos mamma också. Kläderna blev liksom smutsiga för det var så litet och vi bodde i skogen och vi kunde inte tvätta och det var liksom hundhår överallt. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt jobbigt att liksom gå till skolan till exempel för jag kände hur de här kläderna luktade och jag började bli mer och mer brydd om att jag skulle upplevas som alla andra.
Det blev svårare och svårare att vara där, för jag märkte mer av att det var konstigt när vi var hos mamma.
Emily vill vara en vanlig tonårstjej som umgås med sina vänner och möter kärleken. Men samtidigt måste hon fokusera på sin mamma som super och hamnar i trubbel. Emily bor hos sin mamma i Kungsbacka en sista period. Då har mamma festnätterna igenom och bjuder dit främmande människor.
Och jag under den här tiden jobbade heltid och hölls vaken hela nätterna när det var folk hemma hos oss och det spelades musik och så. Så det var extremt mycket bråk mellan oss hela tiden.
Någonstans här fattar Emily att hon behöver bryta med sin mamma för att kunna rädda sig själv. Men för att göra det måste hon också lämna sin lillebror kvar. Han är för ung för att åka därifrån. Så Emily flyttar på egen hand.
Jag ville flytta så långt bort som möjligt, eller så långt bort som kändes rimligt. Jag har nog alltid i hela mitt liv känt att jag har vantrivts där jag har vuxit upp. Och jag kände en så otroligt stor skuld över att lämna min bror och min mamma i det livet som de levde då. Men jag kunde inte tänka på dem längre, för då skulle jag aldrig fixat att bli en egen person. Och det var ju verkligen först då när jag hade flyttat därifrån som jag för första gången började tänka på så här, vad vill jag bli? Aha, man kan bli någonting, och vad känner jag och vem är jag när jag inte är den här personen som passar upp på min familj hela tiden. Och det blev en sån extrem frihetskänsla.
Emily sitter i en bil med sin mamma som skjutsar upp henne till Stockholm, medan Västsverige flyger förbi utanför fönstren. Hej då!
Och det är sista gången som vi faktiskt umgås. Och jag minns att jag liksom, att när jag sitter i bilen och liksom alltså ser alla träden åka förbi och alla bilar åka förbi, så är det som att jag lägger saker bakom mig. Och det var så otroligt skönt.
I stan förvandlas Emily. Hon börjar se något nytt i sig själv och hon förstår nu att hon kan bestämma vad hon ska göra.
Jag har gjort väldigt, väldigt mycket under de här åren. För att jag kom ju till den insikten att man kunde göra vad man ville. Och då tog jag det på allvar och tänkte inte så mycket, utan bara testade allting som jag tyckte var kul i stunden. Jag älskar känslan av att, till skillnad från i Kungsbacka när jag växte upp och när jag var tonåring, att alla visste vem jag var. Och alla visste hur jag hade det hemma. Och nu så är man bara så mycket en i mängden som man kan vara. Jag tycker det är härligt att bara bli en del av den stora massan.
Mitt i sin tid i Stockholm får Emily via lillebror höra att hennes mamma har börjat med amfetamin. Hon bestämmer sig för att hon mår bäst av att inte träffa henne igen, övertygad om att hon är bortom räddning.
Jag förstod att det här var en helt ny nivå. Hon levde ett liv som jag aldrig hade fått se, och som hon inte ville att jag skulle se, framförallt. När det allt eftersom sjunker in vad hon lever för liv, så tror jag att efter att min lillebror kom därifrån så bestämde jag nog mig för att nu så får det vara nog. Nu lämnar jag henne i det. Och samtidigt som jag verkligen försökte begrava tanken på att någonsin ha en mamma igen, så kunde jag också i alla glada stunder i mitt liv, som när jag har varit på en resa eller liksom en fin middag eller träffat någon speciell person som jag vet att hon skulle vilja träffa, så har jag liksom inte kunnat låta bli av att bli lite ledsen kanske över att jag hade velat visa henne det här livet. Och jag hade velat att hon kunde vara en del av det, och att hon, att om hon bara hade gett det livet en chans, så hade hon älskat det.
Och det är kanske först nu, när Emily skapat sitt eget liv, som hon förmår göra något åt mammas. Trots att hon har gjort allt för att förtränga henne. Nu har det gått 5 år sedan Emily lämnade Kungsbacka. Vi är tillbaka vid mammas hus i skogen. Emily och lillebror kom hit för att hämta några gamla foton och prylar. Istället möter de en utmärglad kvinna som de inte känner igen, på väg att gå under i en bostad full av bråte. Alla tre sätter sig i vardagsrummet.
När vi sitter med mamma och bara på något sätt har småpratar eller försöker hålla någon slags normal konversation, så säger jag till min bror så fort hon går därifrån att jag klarar inte av att vara kvar, vi måste åka härifrån. Och han liksom säger det att ja, vi åker. Och jag tror vi säger till mamma att vi måste lämna tillbaka bilen eller något sånt där, och bara för att det blev för jobbigt att vara där. Och vi hade fått med oss någon liksom back med gamla grejer eller lådor som vi bar med gamla tv-spel och sådär. Och när vi går ner för den här backen igen då, så säger min bror det att fan vad de här grejerna nu känns helt värdelösa. Och det var ju de sakerna som vi hade åkt dit för. Och jag håller liksom så knogarna blir vita i den här kartongen, och det är på något sätt som att jag måste hålla fast i den för att jag inte bara ska bryta ihop. Och jag bara känner liksom hur det bara byggs upp inom mig, att jag blir så sjukt ledsen. Och vi sätter oss i bilen och jag ber min lillebror gå ut ur bilen. Och han går snällt med på det. Han går ut ur bilen, stänger dörren och jag bara gör det som man liksom kanske känner ibland att man vill göra i jobbiga situationer. Jag bara skriker liksom så högt jag bara kan. För jag bara kände att det här, jag måste få ur mig det här. Och så gör jag det och så känns det lite bättre.
Emily och lillebror sätter sig i bilen och kör iväg. Ingen av dem kan riktigt förstå vad de varit med om. De säger inte mycket under bilfärden. De stannar och köper mat till sin mamma, lämnar det och åker iväg. Emily och lillebror förstår att gör de inget åt mammas drogproblem nu, så är det snart för sent. Det är nu eller aldrig. Nu är det helg. På måndagen ringer de till kommunen och gör en orosanmälan. Inte för att de har mycket hopp om att det ska leda någonstans, för det har det aldrig gjort tidigare.
Mina erfarenheter säger att det finns ju ingenting som talar för att det här kommer att gå bra, eller att hon kommer få den hjälpen som hon behöver. Jag tänkte att bara vad som helst som de kan göra får vara bättre än ingenting. Men jag hade ju inte en tanke på att de skulle faktiskt kunna hjälpa.
Hur ska Emilys mamma någonsin kunna ta sig ur det här? Den här gången kommer faktiskt turen. De får hjälp av en engagerad handläggare på kommunen. Han tar sig tid att sätta sig in i mammas situation, och det står klart att hon inte kan bo kvar själv ute i skogen. Hon måste iväg till en plats där hon kan få hjälp. Handläggaren gör en plan om att Emelies mamma ska flytta till ett vårdhem där hon kan bo kvar så länge hon vill. Samtidigt börjar Emelie och mamma, som inte har setts på 4 år, att trevande kunna möta varandra.
Det började ju växa fram någon slags relation mellan oss två där vi faktiskt kunde börja prata. För att någonstans var ju hon avslöjad. Och då kunde vi också börja prata om hur hon hade det och varför. Och jag kunde börja liksom öppna upp mig lite. Men det var ju fortfarande ganska ensidiga samtal från henne. Alltså att hon mest pratade. Och det märktes att hon verkligen behövde prata och tyckte att det var skönt att vi egentligen kunde göra det. Men fortfarande kunde man ju inte nämna sådana saker som att hon skulle flytta, eller då blev hon liksom väldigt stressad och väldigt ledsen.
Emelie är hela tiden orolig att mamma inte ska vilja få behandling och flytta iväg. Men det känns som att saker är på väg åt rätt håll.
Då började jag ändå tänka så här, någonting händer nu, nu är det någon slags förändring i luften.
Emelie planterar in tanken steg för steg på att det ska bli en flytt. Hon tar ledigt från jobbet, hjälper till att flytta och betalar för att magasinera mammas prylar. Samtidigt är Emelie full av tvivel. Ibland verkar det som om mamma inte alls går med på en flytt.
Det var nog det som var så svårt med hela den här processen, att man aldrig visste vart man hade henne. Och helt plötsligt så kunde det komma någon så här, något sms som att så här, nej, det blir inget, jag stannar här. Men samtidigt så är det ju inte hon som säger det där. Det är hennes sjukdom och hennes dåliga mående. Det är ju inte hon som mamma till sin dotter som säger det.
Många saker förändras i både Emelies och hennes mammas liv. Och förändringen gör att Emelie reflekterar över mammas beteende på ett nytt sätt och funderar på var det kommer ifrån.
Att hon själv har haft, fick en jäkligt tuff start i livet. Och att hon kanske idag skulle säkert få en ADHD-diagnos. Och att hon nog aldrig riktigt fick läka innan hon själv blev förälder helt enkelt. Jag håller ju ingenting emot henne. Hon gjorde på så många sätt min uppväxt till ett helvete. Men det var ju aldrig hennes avsikt gentemot mig. Utan det var ju att hon var för sjuk för att kunna göra någonting annat. Och den hjälpen som hon hade behövt då fanns inte där.
Men nu kanske hjälpen faktiskt finns där. Det har gått 2 månader sedan Emelie såg sin avmagrade mamma i huset. Nu sitter de återigen med henne i en bil. Och den här gången på väg till ett hem.
Det gick inte riktigt att ta in vad det var som för sig gick. För det första, bara att sitta i en bil med min mamma kändes jättekonstigt, för det har inte vi gjort på flera år. Men det kändes nästan som att vi var någon konstig familj på väg till någon camping, liksom den märkligaste semestern någonsin.
Emelie, som trodde att hon skulle få se sin mamma dö, får uppleva en återförening. En helg åker hon och lillebror för att hälsa på mamma i en lånad lägenhet vid havet. Emelie öppnar dörren och får återigen se mamma helt förändrad.
Jag tror till och med sa jag, shit vad snygg du är. Och så här, gud vad fin du är. Liksom. Hon hade gått upp all vikt igen, kanske till och med lite till. Och ja, men liksom såg... Jag tror jag sa typ att så här, nu saknas bara ett par tänder och sen är det ju som vanligt. Och hon såg liksom på något sätt välmående ut i ögonen. Och vi beställde hämtmat och vi satt och kollade på film på kvällen. Och jag kommer ihåg att min mamma liksom sa så här, men hon bara, det känns som att jag ska vakna upp och vara tillbaka. Och hon sa liksom så här, alltså du måste nypa mig nu, för att det känns inte sant att jag får vara här med er. Hon bara, jag trodde inte att det här skulle hända liksom. Hon bara, det här känns jättekonstigt. Och hon var så glad. Och Det är ju värre, alltså, jag vet inte om man kan förklara det så, men det var ju som att få tillbaka en förälder som hade dött på något sätt. Att man har, eller jag hade spenderat så väldigt många timmar i mitt liv av att försöka återskapa massa fina minnen av mamma, för jag trodde att jag aldrig skulle få några nya. Och helt plötsligt så liksom är jag med henne och hon är ren och skrattar och frågar mig om mitt liv och det finns ingenting emellan oss. Man bara liksom suger in varenda stund typ, för man vet inte om det kommer hålla i sig. Men även om det inte skulle göra det så är man så himla glad över bara den helgen som vi fick ihop och de samtalen som vi har haft efter det.
Varför tror du idag att din och din brors pappa bad dig åka dit? Var det bara för att hämta grejerna eller tror att han hade någon tanke med det?
Gud, jag har ingen aning om min pappa hade någon annan tanke med att vi skulle åka dit. Kanske så ville han nog själv veta hur hon faktiskt hade det. Han har trots allt, även om han inte har uttryckt det, så har det alltid märkts i allting som, i hur han har pratat och frågat av mamma, att han faktiskt har brytt sig. Men jag tror han kanske också var lite trött på att vi pratade om det här hela tiden kanske, och inte bara gjorde någonting.
Tack för att du lyssnade på Verkligheten i P3. Jag som har gjort det här programmet heter Jonathan Lockstal. Producent var Siri von Malmborg. Och mixningen gjordes av Christer Orreteg. Sitter du också på en berättelse ur verkligheten? Hör gärna av dig till oss. Du hittar oss i sociala medier eller på verkligheten@sverigesradio.se.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.